tider efter Ekot och en kort rapport från Radiosporten och domfinalen i bandy-VM. Sverige möter Norge.
Här är Lidköping och VM-finalen i bandy för damer mellan Sverige och Norge. Matchen har pågått i snart 25 minuter och det står 1-1 och Norge vållar Sverige väldiga bekymmer.
Ja, det är nästan så att det ligger närmare till hands att Norge hade leda med 2-1 än Sverige. Och det är ju en jätteskräll så här långt. Det ser nervöst och spänt ut och man skvätter bollar lite till höger och vänster i det svenska laget och inte alls tajmade när man ska gå till anfall. Så tycker jag det ser ut så här långt.
Norge gjorde det första målet. Ingrid Tufte gav Norge ledningen med ett mål mot noll. Sverige kvitterade för en liten stund sedan Ida Friman gjorde det målet på en soloprestation. Vi ska ha med oss i bagaget apropå den här matchen att mötet lagen emellan i gruppspelet och vann Sverige med 13-1. Så det är tämligen sensationellt att matchen är i ett lika läge efter 25 spelade minuter.
Turkiet har idag bekräftat att den svenska journalisten Joakim Medin har gripits och formellt anklagas för delaktighet i den terrorstämplade kurdiska organisationen PKK och för att ha förolämpat Turkiets president Erdogan, enligt ett officiellt besked. Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard kommer att ta upp fallet med Joakim Medin när hon träffar sin turkiska kollega i veckan, säger hon.
Jag kommer ju åka på NATOs utrikesministermöte i veckan och då kommer jag ju framföra till min kollega hur oerhört angeläget det här fallet är för den svenska regeringen. Men exakt hur vår dialog går kommer jag inte att kunna gå in på.
Det var i torsdag som den svenska journalisten greps i Istanbul. Nu är han formellt misstänkt för terrorkoppling. Något som inte stämmer enligt Andreas Gustafsson, chefredaktör på Dagens ETC, där Joakim Medin jobbar. Och i fredags gick Andreas Gustafsson ut och krävde att regeringen agerar direkt och skarpt. Enligt utrikesministern har Joakim Medins fall högsta prioritet. Nu försöker man få brottsanklagelserna i skrift. Och generalkonsulatet i Istanbul försöker få till ett besök för att se till att han under omständigheterna mår väl, säger hon.
Vi har noterat den formella bekräftelsen från presidentkansliet, men vi har alltså inte fått se det här i skrift och det är någonting som vi jobbar på.
Utrikesministern, moderaten Maria Malmö Stenegard och reporter var Ellen Rosenqvist. Nu har tiotalisterna börjat komma till landets häkten. Minst 6 personer som är födda tidigt 2010 och därmed 15 år gamla har häktats i år enligt Ekots kartläggning. Misstankarna är genomgående grov brottslighet som planerade mord och vapenbrott. Barnombudsmannen Juno Blom kallar det här ett totalt misslyckande från samhällets sida. Internationella Röda Korset går ut och ber om motsvarande 1,1 miljarder kronor i nödhjälp till offren för jordbävningen i Myanmar. Pengarna ska användas till att hjälpa runt 100 000 människor, dels med livräddande insatser och dels med stöd under de kommande 2 åren, uppger Röda Korset enligt nyhetsbyrån AFP. Militärjuntan i Myanmar har bekräftat att 1600 människor har dött och över 3400 har skadats till följd av jordbävningen. En 22-årig palestinsk man har dödats av Hamas i Gaza efter att ha deltagit i protester mot Hamas, det uppger hans släktingar. Enligt släktingarna kidnappades han och torterades av Hamas, det skriver Times of Israel. Under förra veckan utbröt protester i Gaza mot Hamas styre, något som Ekot tidigare rapporterat om. Ekots nyheter med Angela Wiesedel här.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz.
Och i det här programmet så är en av Sveriges största Hollywood-exporter på ingång. Jag pratar om Peter Stormare som också är musiker och artist och han ska på Sverige-turné med sitt band Whispering Pines. Visste du att närmare 300 kvinnor dödades under häxprocesserna som pågick under blott 8 år på 1600-talet men som ändå har blivit en av vår historias största rättsskandaler? Jag ska prata med Cecilia Dyringer om det här. Hon har skrivit texterna i boken Häxorna. Och i Gaza pågår demonstrationer mot Hamas. Det är ovanligt med den här sortens demonstrationer och även omfattningen saknar motstycke. Demonstranterna vill få bort Hamas för gott. P4 Extra en hel timme till. För dig som just har fått på radion kan jag berätta att vi började lite tidigare än vanligt. Men håller på lika länge liksom. Pratar minuter och sekunder. Här är hon, Linnea Henriksson. Ge inte upp på mig. Vanliga demonstrationer mot Hamas pågår i Gaza där demonstranterna vill få bort Hamas för gott. Med mig nu Sveriges Radios internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström. Hallå där, Joma.
Hallå där. Nu när vi sitter och pratar så är det ju mörkret som vanligt, så jag är beredd.
Mm. Du har sagt att de här demonstrationerna saknar motstycke. Kan du utveckla det?
Ja, det kanske inte är mörkt ur ett sånt perspektiv då. Nej, men under 18 års Hamas-styre i Gaza så har det varit väldigt ovanligt med demonstrationer. Jag tror att det har skett vid ett tillfälle förut för en sådär 7-8 år sedan att det varit mer omfattande demonstrationer. Annars slår ju Hamas ner alla demonstrationer. De skjuter med skarpa kulor mot demonstranter. Många av dem som demonstrerar har då, eller försökt demonstrera, har gripits och misshandlats svårt i fångenskap och kanske till och med dödats. Så att det här är något ovanligt och unikt och det har skett flera dagar i rad.
Men det du säger, är det alltså att demonstranterna, de får hållas bara, eller finns det någon yttre påverkan mot demonstranterna?
Ja, självklart är det ju inte så lätt. Det är ju Gaza och Hamas vi talar om. Många av Hamas milismen och beväpnade säkerhetspersoner gömmer sig nu i tunnlar undan israeliska bomber, detta sedan vapenvilan kollapsade tidigare. Men det innebär inte att allt är fritt framför de här demonstranterna. Till exempel har jag fått uppgifter om att 6 stycken aktivister, demonstranter som har varit med och protesterat mot Hamas har försvunnits eller dödats. Så en är en 22-årig man som försvann i slutet av förra veckan. Hans döda, svårt sargade kropp lämnades på familjens, framför familjens dörr i Gaza. Och hans begravning igår omvandlades till en slags ytterligare demonstration, protest mot Hamas, där de sörjande då gick i processionen och ropade slagord som Hamas ut till exempel. Så att det är ju inte riskfritt ändå, även om demonstrationerna har fått hållas så har demonstranter och specifika aktivister attackerats på andra sätt, som den här unga 22-åriga mannen till exempel.
Och det demonstranterna vill är alltså att få bort Hamas från att styra i Gaza. Är det ens möjligt?
Nej, det är ju det som är frågan. Alltså de 18 års järngrepp har ju Hamas haft i Gaza. De står för alla institutioner, de står för allting som är statsbärande, samtidigt som de har det totala våldsmonopolet i Gaza. Så att det är inte möjligt så länge Hamas inte själva vill det. Men nu börjar det också kosta ekonomiskt det här för Hamas. Så frågan är om de inte på sikt måste börja tänka om. Speciellt om man vill ha en vapenvila, om man vill ha en långsiktig strategi, så kan det vara svårt att ha Hamas kvar vid makten. Och väldigt, väldigt många Gazabor ser ju helst att Hamas försvinner och att man får någon ny slags teknokratregering kanske i Gaza.
Men att de här protesterna blossar upp nu då, vad beror det på?
Ja, det beror ju till stora delar på att vapenvilan kollapsade nyligen. Det hade varit hyggligt tryggt, hyggligt säkert under de här veckorna av vapenvila i Gaza. Och så kommer våldet mer eller mindre över en natt igen. Och det finns naturligtvis två sidor på det. Det finns Israel och det finns Hamas. Och demonstranterna protesterar ju också mot Israels krigföring och vill att de ska sluta och vill att de ska respektera en vapenvila. Samtidigt som de också naturligtvis demonstrerar mot Hamas. Så att det är tajmingen, tror jag, till mångt och mycket. Och folk är uttröttade av att varje dag riskera sina liv bara genom att finnas till.
Och som du säger, de här attackerna är igång igen. Och den senaste skedde i morse. Hamas uppger att 8 personer, varav 5 barn, dödats. Om man skulle beskriva situationen i Gaza just nu, hur låter det?
Nej, men det är jättesvårt. Det är en daglig kamp för den egna och familjens säkerhet. Många familjer tränger ihop sig i sina tält där de flesta nu bor under natten på väldigt små utrymmen. För att om någon skulle träffas i familjen så träffas de allihopa av dessa robotar och dör samtidigt, så att ingen ska behöva bli över, så att säga, överleva de andra och leva med den sorgen. Det är också en kamp för dagliga nödvändigheter som mat, färskt vatten, elektricitet har blivit en bristvara. Så att det är verkligen en daglig kamp för överlevnad för människor.
Samtidigt som det här pågår så rapporterar BBC om att samtal om vapenvila har återupptagits. Vad vet du om det här?
Ja, Hamas säger att man har accepterat ett förslag om 50 dagars ytterligare vapenvila och att man under de här 50 dagarna ska släppa 5 stycken av dem ur gisslan som är i liv. Israel har inte gått med på det här, men man har satt något motkrav som vi inte vet detaljerat vad det är, mer än att man kräver 10-11 stycken plus kvarlevor av israeler som har dödats och vars kroppar fortfarande hålls inne i Gazaremsan. Det finns vissa förhoppningar om att den här vapenviljan ska kunna bli någonting på sikt. Man hade hoppats att den skulle kunna träda i kraft till fastans slut som sker ikväll. Det är dock inte troligt, men det finns ändå små förhoppningar om att vi ändå ser ett ljus. Åtminstone kan få 50 dagars vapenvila inom kort.
Johan Mattias Sommarström, radions internationella korrespondent. Tack för att du var med i P4 Extra idag. Här är Gresola med Believe Me. There was a boy caught in a dream, sailing on Saturn's rings. Open your eyes, look at the stars, looking so lonely. It's lonely at the top, but it's beautiful from far. All alone.
it's gone. You could have been dancing all along.
Närmare 300 kvinnor dödades under häxprocesserna på 1600-talet i det som kallas för det stora oväsendet. Det här har nu blivit både en utställning och en bok. Boken heter Häxor, och bakom textinnehållet står Cecilia Dyringer, som gör mig sällskap. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är ju lärare, författare och för väldigt många superkänd från P3 Historia.
Mm,
fantastisk podd. Och det är du och Pompe Hedengren, konstnär, som har gjort den här boken tillsammans. Det stora oväsendet pågick i 8 år, 1668 till 1676. Allt började med Gertrud. Mm. Vem var hon och vad hände?
Gertrud Svensdotter, som hon heter i efternamn eller hette, hon var en helt vanlig liten flicka som kom från Härjedalen. En liten by som heter Lillhärdal. Men flyttades till Älvdalen efter att hennes mamma hade gått bort i barnsäng. Det var ju ett beklagligt nog ett ganska vanligt öde för kvinnor under 1600-talet att dö i samband med att man födde barn. Och Gertruds mamma dog, och då skickades hon iväg, och så bodde hon hos släktingar. Och i Älvdalen så verkar hon ha haft ett ganska bra liv, men jobbade som alla barn gör. Alltså hon var liksom vallpiga, så att ut och valla jätterna på dagarna. Så hon och en pojke som heter Mats var ute en dag, en höstdag 1667, så var de ute och vallade sina jätter, eller ja, byns jätter vid Österdalälven. Och så smet två av jätterna över till en holme som ligger ute i ön. Eller i älven. Och då vågade inte Mats, som det verkar den här lilla pojken, han är lite yngre än Gertrud, så att verkar som att han kanske inte liksom vågade ge sig ut i vattnet och kliva över och så hämta tillbaka dem. Det var ju lågt vattenstånd förstås, för jätten hade ju badat ut. Så Gertrud fick ge sig ut dit, och så hämtade hon hem dem, och så gick de tillbaka sen till liksom byn. Det ska sägas också att de hade varit lite osams på dagen, för Gertrud hade norpat åt sig deras matsäck. Hon var ju större och starkare, så att de hade börjat bråka om liksom den här brödbiten de hade med sig. Och så
Mats var redan sur?
Mats var nog redan lite sur. Och så när han kom hem så var han kanske fortfarande lite trumpen, och så frågade väl pappa han haft det på dagen, och då sa han att ja, det här var bra, men Gertrud, hon var ute på ön och hämtade hem jätterna, och fram och tillbaka så gick hon på vattnet.
Mm.
Alltså inte i vattnet utan på vattnet. Och då tyckte pappa så här, det låter ju väldigt konstigt. Ja, men han vidhöll liksom att så var det. Och då tänkte pappan att det här kan ju ingen människa göra. Det här måste man, har det hänt, ja, då måste det vara trolldom. Så han berättade vidare, och sen på några omvägar så nådde det då prästen i socknen som plockade in Gertrud på förhör. Och ville få fram då att hon hade gått på vattnet. För han var ju övertygad om att det hade hänt. Mm. Han frågade ju inte om, utan hur.
Just
och Gertrud höll emot ganska länge. Men på våren 1668, alltså våren efter, då bekände hon till slut, tror jag, i tron om att så här, ja, då blir hon väl släppt då. Då kanske hon får lite bannor.
Och hon får den här prästen som man vill.
Ja, hon blir förmanad av prästen, måste läsa lite böner, och sen så blir elever över. Men så var det ju inte, för då hade ju ryktet också börjat gå bland alla andra barn på byn, för de visste vad som hände. Och prästen ville också veta vem det var som hade lärt henne det här, vem som hade satt henne i förbund med djävulen, för det är bara med hjälp av djävulen som man kan göra sånt här. Och då angav Gertrud sin pappas nya tjej.
Okay.
Som då fanns hemma i Lillhärdal. Och jag tror att vid det laget så hade kanske pappa också gjort slut med den här tjejen. Men när Gertrud skickades bort, då hade liksom pappa bestämt sig för att han ville gifta om sig med en flicka som heter Märit Jonsdotter. Så hon blev då utpekad som Gertruds liksom läromästarinna. Och sen började, då satte det igång. Liksom. Då började fler kvinnor började ange varandra, barn angav fler kvinnor. Och så var det som att liksom en gräsbrand började sprida sig. Som sen spreds över hela Dalarna och sen vidare ut över liksom kringliggande landskap.
Alltså, när man hör det här så blir ju frågan, hur mycket av ett rättssamhälle var Sverige vid den här tiden?
Jag skulle vilja påstå att det är ett ganska tydligt och uppstyrt rättssamhälle. Mm. Det är ganska nytt, det rättssystem som finns. Det liknar väldigt mycket det vi har idag. Det är ju den 1600-talet och Axel Oxenstiernas liksom uppbyggnad av den svenska staten, den är ju grunden till det vi har idag. Och så det finns liksom lokala rättsinstanser. Och sen så finns det hovrätter, och så finns ju kungen då förstås, som är högst upp på toppen. Så det är inte så att när de här anklagelserna börjar spridas, så är det inte så att man i byarna bara liksom, det är inga lynchmobbar som ger sig på och börjar halshugga kvinnor och bränna deras kroppar. Utan det som händer är ju att de här fallen vevas ju runt i rättssystemet. Först i de lokala instanserna, där ganska många döms till döden för den här brott. För att då förbryta sig genom att ha förbund med djävulen, det är ju straffbart med döden i den här tiden Sverige. Men sen när man då har liksom utfärdat de här domarna, de får man inte verkställa om man inte har hovrättens då befästande av de här domarna. Mm. Så de måste ju hela vägen upp till hovrätterna, som blir alldeles liksom översvämmande med sådana här mål. Så att man måste tillsätta en specialdomstol som man kallar för trolldomskommissionen. Som ju låter väldigt kittlande.
Att det låter Harry Potter.
Det låter Harry Potter, och det låter kanske också lite som så här en ondskefull kommission som ska ut och liksom jaga fram fler häxor. Så funkar det inte riktigt, utan de är ju då en resande hovrätt som kommer ut till de här respektive platserna och går då igenom de här utfärdade domarna och i de allra, allra flesta fallen begränsar antalet dödsdomar, så att man mildrar väldigt många av dödsdomarna.
Det hade kunnat vara en avsevärt högre dödssiffra alltså.
Absolut.
Men alltså, det känns ju som att skvaller och rykten i samhället spelade en ganska avgörande roll under häxprocesserna. Jag vet att du beskriver det här som en av vår historias största rättsskandaler.
Mm, det är ju absolut. Man tänker ju ibland att det här kanske kommer från överheten, att man någonstans vill göra sig av med folk ifrån myndigheterna, från kyrkan, eller från att kungen vill liksom undanröja människor av olika skäl. Det finns sådana teorier om det här som hände. Och det tror jag inte riktigt stämmer, utan det verkar som att det kommer ju från folkdjupet, eller vad man ska säga. Det är oftast barn som driver de här anklagelserna. Sen finns det representanter för kyrkan som är väldigt pådrivande. Men i allmänhet så verkar det vara vanligt folk som liksom, det är där den här ryktesspridningen sker och det är där anklagelserna kommer. Men det är ju till syvende och sist det svenska rättssystemet. Det är ju hovrätterna som utfärdar och verkställer de här dödsdomarna. Så det är ett justitiemord i den mån att runt 300 personer har dömts i ordnade rättsprocesser och avrättats för ett brott som absolut inte går att begå och som de ju är 100% oskyldiga till.
Och det går heller inte att bevisa.
Det går absolut inte att bevisa. Därför den stora liksom anklagelsepunkten är ju att de här häxorna eller trollpackorna ska ha tagit med sig barn till Blåkulla. Det är det som är liksom den stora grejen under de svenska häxprocesserna. Och det har ju aldrig någonsin hänt.
Men du, alltså vi pratar ju mycket om kvinnor. Det var framförallt kvinnor som så att säga åkte med i det stora oväsendet, men inte bara.
Nej, inte bara. Det finns ett antal män som också råkar illa ut och ett antal barn. Och det hela slutar ju med att 4 barn får sätta livet till. För att de då har vittnat falskt. För till slut så uppdagas ju det här att man kommer fram till, det finns tvivel under hela den här tiden. Så finns det de som tvivlar på att det här verkligen har hänt. Mm. Man ställer sig frågan så här, är det inte så att barnen har drömt det här? Eller det kanske att det är så att djävulen absolut är inblandad. Men att hans stora brott är att han har fått oss att tro att det här har skett. Och sen börjar vi ge oss på varandra. Det är det som är den stora listen från djävulen. Men sen kommer man ju fram till då, för en flicka börjar bekänna att hon har ljugit. Och då följer andra barn efter. Och då faller ju hela det här korthuset, kan man väl säga. Om man vänder på skuldbördan. Om man ställer istället de här barnen då som har begått mened inför detta. Och 4 av dem avrättas i Stockholm. 3 av dem är i övre tonåren. Men en pojke är ungefär i 13-årsåldern. Mm. Så det är en djup tragedi från början till slut. Det finns liksom inga ljuspunkter i det här. Det finns väldigt få hjältar. En del skurkar med väldigt stor massa som någonstans bara lät sig dras med eller drabbades.
Finns det någon upprättelse av de här kvinnorna och alla de som föll offer under det stora oväsendet? Har de fått någon upprättelse någonstans?
Inte i sin tid. Det var ju inte under den perioden, så var det inte så att man gick tillbaka och sa förlåt, vi gjorde fel och nu får ni alla syndernas förlåtelse postumt, ni som då har avrättats och dömts till liksom att irra runt i eftervärlden i osalighet, eftersom man då inte har fått förlåtelsen eller får bli begravd i vigd jord. Men i efterhand så har man på olika sätt, har ju rests minnesmärken runt om i Sverige över de här kvinnorna. Och när vi öppnade utställningen här i Stockholm på Historiska museet, som också heter Häxor då, så gjordes det en manifestation av kvinnor framför allt som identifierar sig som moderna häxor, som gjorde liksom en ceremoni där de rev domarna. Och det tycker jag var en jättefin ceremoni, men jag tror att de kvinnorna som drabbades av det här, de betraktade ju inte sig själva som trollpackor eller trollkunniga eller häxor. Så att för dem hade det kanske varit viktigare att någon representant för kyrkan hade rivit domarna. Men det är det ingen som har gjort.
Och utställningen pågår på Historiska museet då i Stockholm, precis som du sa, och med lite tur så kommer den att börja röra sig runt om i landet också, så ännu fler får ta del av den. Och Pompe Hedengren, som du har gjort den här boken tillsammans med, han har på något sätt förkroppsligat de här människorna genom att han har tagit fram, jag sitter och bläddrar här nu, fantastiska bilder med hjälp av AI, eftersom kamerorna var obefintliga faktiskt, ja, på 1600-talet. Och de bilderna hjälper verkligen historien att komma till liv.
Mm, de är väldigt vackra.
Det här är fascinerande och du är en expert ute i fingerspetsarna, Cecilia. Ja. Otroligt roligt och intressant att ha dig här idag. Stort tack för att du kom hit.
Tack, Titti.
Cecilia Dyringer där. Det här är Kygo och Imagine Dragons. Stars will align. Lokala nyheter och efter det så träffar du Peter Stormare här i P4 Extra. Men först en rapport från Radiosporten om damfinalen i bandy-VM.
Som spelas i Lidköping och där Sverige nu har tagit ledningen emot Norge och leder med 3-1. De två sista svenska målen på hörnor och det är väl fortfarande så, Jonas Dahlsson, att det svenska spelet inte riktigt är till full belåten.
Nej, det hackar ordentligt. Även om man har fått i två hörnor här nu på slutet så är det inte några hörnor man har spelat sig till några klara målchans, utan det är mer flippekulor som har rullat ut och sen har det blivit hörna. Nej, man skulle behöva titta lite på herrarnas taktiktavla från halvleken igår mot USA där man helt plötsligt så fort man erövrar bollen sätter första passningen framåt och spelar bort ett antal motståndare. Det är alldeles för omständigt, tycker jag.
Mm. Norge tog ledningen i matchen, målet genom Ingrid Tufte. Sen har Sverige kommit tillbaka, först ett friläge där Ida Friman körde igenom det norska försvaret och gjorde mål, och därefter två stycken hörnmål i slutet av halvleken av Tilda Ström och Edith Ljung. Så det är 3-1 ledning för Sverige i paus i VM-finalen i bad.
Och det här är nyheterna från P4 Göteborg. Fallet med gripne journalisten Joakim Medin från Mölndal har högsta prioritet för regeringen, säger Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard enligt Ekot. Joakim Medin greps i Istanbul i torsdags och presidentkansliet i Turkiet menar att han är misstänkt för terrorkoppling enligt nyhetsbyrån AFP. Misstankarna rör en manifestation i Stockholm där både arrangören och Medins egen arbetsgivare säger att Medin inte var med. Ida Clifford-Weicht, P4 Göteborg.
Dina matlådevanor kan spegla hur du är som person.
Man kan uppleva en viss form av ökad kontroll och ordning i vardagen.
Psykologen Martina Börjesson menar att personer som är noga med sina matlådor tenderar att gilla att planera, vara ekonomiska och ordningsamma. Alternativt kan det handla om personer som är noga med vad de äter. Om du däremot föredrar ett liv utan planerad lunch kan det bero på att du föredrar att vara fri och spontan.
Om matlådan blir en uppgift att göra så skulle du lätt kunna känna som en börda snarare än att, ja, som någonting bra.
Finns det någon risk att man blir för noga med att manifestera vem man är genom sin matlådestil?
Man börjar tänka att det här liksom bygger på externa faktorer snarare än vad jag egentligen vill.
Erika Lötberg och Elvira Jansson, P4 Göteborg.
Muslimska fastemånaden Ramadan är över. Hasse Andersson åkte till Göteborgs moské vid Ramberget på Hisingen.
Ja, här står jag i regnet i en lång kö in till moskén där folk ska gå in. Här träffar jag en tjej som heter
Alicia.
Du, Alicia, hur har den här månaden varit, Ramadan, för dig?
Ja, men jag har kunnat fokusera lite mer på mig själv, på Gud, på tron, på själva religionen och så.
Hur viktig är den här månaden för dig?
Ja, jätteviktig faktiskt skulle jag säga, för att man kan skaffa en bättre relation till Gud, man kan utvecklas och lära sig mer och så.
Och vi har fler röster.
Ja, bästa månad så man kan få positiv energi, avbryta alla relationer, man kan säga, eller sex eller något annat. Och bara fokusera att få positiv energi och en sida.
Ja. Vad ska ni göra idag nu då?
Vi ska käka lite frukost, ja, tillsammans med familjen och sen bara vara, tror jag.
Vad heter ni?
Jag heter Kajsa.
Lugén.
Hasse Andersson, P4 Göteborg.
Och så är det däckbytartider på gång. 1 april är det tillåtet med sommardäck på, från och med tisdag alltså, och 15 april är sista dagen som man får dubbdäck, om det inte är vinterväglag. Och om det är det eller inte bestämmer polisen. Jag heter Ida Clifford-Weicht.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz.
Det här är Sia med Unstoppable och alldeles strax så träffar du Peter Stormare här i P4 Extra. Tack för att du lyssnar den här söndagen. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah.
Stormare här och nu är det vår tur. Välkommen Peter!
Tusen tack ska du ha. Tack.
Alltså, du är ju en av våra absolut största, främsta Hollywood-exporter, men du är också artist och musiker. Vad älskar du mest?
Att vara människa. Ja. Att komma hit till Radiohuset där jag har jobbat så många, många gånger. Så det är underbart att sitta här med dig i en välbekant miljö, det måste jag säga.
Kul att du är här tycker jag. Men du, vad är det du har gjort när du har varit i det här Radiohuset?
Oj, jag har gjort mycket radioteater som regissör eller som aktör.
Ja. Gjorde du någonting tillsammans med Ingmar Bergman här?
Ja, ett par radioteatrar har vi gjort med honom.
Vi pratar ju mycket om att han har en egen toalett här. Känner du till något om det?
Nej, jag känner till några andra toaletter som är...
Okej, det får bli ett annat samtal helt enkelt.
Ja, det får bli ett annat samtal.
Men du, nu har du i alla fall musiken som fokus, känns det som. Och strax, men ganska snart ska du ut på en Sverige-turné med ditt band Whispering Pines. Visst är det väl, ska vi säga att det är en musikföreställning, för du blandar musik med berättande.
Ja, det kommer jag att göra eftersom... Ja, jag är fostrad på teatern. Jag vill göra en annorlunda konsert, inte bara spela. Det bygger mycket på min uppväxt som jag hade uppe i en by, Arbro, 1000 personer. Och det hände mycket där på 60-talet. Och när 60-talet var slut så var halva byn nedstängt. Det började stängas ner saker, men under själva 60-talet så hände så fantastiska saker. Och det är det jag vill berätta om. Utan den, ska jag säga, energiflödet som fanns under 60-talet genom musiken och genom hörlurar som jag hade och lyssnade på musik hemma hos mig själv, i en radio eller på en bandspelare eller hos mina kamrater. Det var nya singlar varje dag, nya LP:n varje vecka, det var nya band hela tiden. Och föräldrar åkte ut med badvattnet.
Ja.
Det var helt nytt mode med jeans som man skrev på, man rev sönder t-shirts, man hade Che Guevara, man hade arméjackor, man hade långt hår och folk skrek att man inte fick konfirmeras eller gå i skolan med långt hår.
Mm.
Men det var en helt ny generation som sa farväl till pappa och mamma.
Hur reagerade dina föräldrar när du plötsligt kom hem där med sönderrivna kläder och så?
Det var... Pappa sprang väl omkring med sax och skulle klippa håret och mamma grät för att man hade tjatat till sig Converse-skor, vet du, vita fina skor. Så skrev man en massa på det och spruta färg och grejer och stänkte färg på dem.
Kreativt!
Ja, det var kreativt. Man klippte sönder jeansen längst ner och gjorde fransar, vet du, och mamma grät väl mer än... Nej, det var hemskt att vara förälder på den tiden, ska jag tänka mig. De fick inte någon talan. Lika med lärarna, det var då man började säga, liksom, när läraren sa, du får inte se ut så där. Man sa, du får, jag visst det.
Mm, just det.
Det var där uppbrottet mot det gångna började på 60-talet.
Men du är från Arbro som sagt, ligger i Hälsingland. Hur mycket Arbro är det kvar i dig?
Väldigt mycket.
Ja, visst är det.
Ja, väldigt mycket. Jag växte upp i en bra miljö och skog runt omkring och jag älskar skogen och myrarna och kärnorna. Så att fötterna står djupt ner i Hälsingeskogarnas, ska jag säga, mylla.
Har du någonting att resa tillbaka till i Arbro. Mer än själva Arbro så att säga. Men har du något litet ställe? Eller
nej, det har jag inte. Men det finns någonting som heter Orbaden. En liten by norr om Arbro, norr om Vallsta. Men söder om Järvsö.
Ja.
Heter Orbaden och där är jag involverad i verksamhet där i ett bryggeri och ett hotell. Så att det försöker jag hålla vid liv.
Mm. Ja, men vad härligt. Men det var självklart för dig att du skulle lämna Arbro i alla fall.
Ja, det var självklart redan när jag föddes. Så att det...
Jag vet att du pratar mycket om en utstakad väg och att du liksom har följt ett spår genom livet.
Ja, så växte jag upp och så trodde jag att alla människor hade det. Och att man hade någon som talade till en hela tiden. Hur man skulle gå och var man skulle vara. Men sen när jag blev i tonåren så märkte jag väl att det var inte så. Att alla var inte som jag. Istället för att förneka mig själv så gjorde jag så att jag på något sätt hävdade mig själv.
Mm.
Att vara mig själv. Det var någon inom mig eller utom mig som sa till mig, var stolt över att vara dig själv. Så lite var jag väl då när alla skulle ha jeans och blåa jeans och vit t-shirt. Då hade jag svart t-shirt och svarta brallor. För att jag ville på något sätt inte ingå i en grupp mentalitet. Och därför jag är troende. Jag ville aldrig gå i kyrkan för jag ville inte sitta ner och be på kommando. Utan jag ville vara min egen kyrka.
Men skulle du säga att det är en kristen tro eller är det liksom bara någonting som för dig framåt? Någonting i dig själv som du kan vila i?
Det bottnar väl i kristendomen. Bibeln har alltid varit vid min sida så att även om jag inte lusläst Bibeln och kan citera allting där så har den alltid varit vid min sida. Så att det visst då hade jag blivit född i ett annat land så kanske det hade varit en annan religion. Men det är ett troende på att det finns något större och vidare än det reella som omger oss.
Mm.
Och det har alltid varit så naturligt för mig. Så att ibland när jag pratar om det så blir folk lite förnärmade. Att jag tror på UFO:n och aliens. Och så hamnar man i en slags debatt där jag säger till slut att det är roligare att tro än att inte tro. Du är lyckligare som människa om du tror än att du inte tror. För jag kan inte tänka mig en tillvaro utan min tro.
Men att du då redan som väldigt ung hemma i Arbro valde, alltså du gjorde revolten men du gjorde den lite på ditt eget sätt. Och du hade det här i dig som gjorde att du visste att du var på väg någonstans och du följde det där spåret som du hade i dig. Men var du utanför eller kände du att du liksom hade goda vänner eller kände du någon gång att andra faktiskt stötte bort dig?
Emellanåt, men då tog jag på kanske en skådespelartalang, jag vet inte. Jag kunde vara väldigt normal också.
Mm.
Jag kunde vara den normala Peter, men då satte jag på den. Det var på något sätt autopilot.
Ja, men du gjorde inte våld på dig själv?
Nej, det gjorde jag inte. Men då gick jag hem till ensamheten i min garderob där jag brukade sitta med självlysande stjärnor och i mörkret. Och lyssna på märkliga saker över en radio och i hörlurar. Då fantiserar jag just om att vara ute i universum och lyssna till röster som talar till mig. Så att, jag vet inte, jag trodde på något sätt att alla människor var som jag. Men till slut så insåg jag att det var inte så. Och istället för att förneka mig själv och kasta bort det så bejakade jag mig själv. Men det gjorde jag i garderoben så att...
Men nu får man ju säga att du har klivit ut den där garderoben.
Det har jag gjort.
Ja.
Det har jag absolut gjort. För att det blev väl också när jag kom till Dramaten. Så på 80-talet som skådespelare, i början på 80-talet, 81, så blev det väl att jag var trött på att inte prata om min tro. Jag gick till frikyrkorna i Stockholm, du vet, på kvällarna och så. Och jag var med liksom, och sjöng och så. när jag kom till Dramaten så en dag så började jag bara prata om det, att jag var troende. Och det var ungefär som att säga att man var satanist eller vad som, att man var någonting, ja, som din föregående pratade, att jag var någon slags häxa.
Ja, just det som vi pratade om.
Ja, att jag var, och det var, och jag tänkte, men är det, blir de så arga över att säga att, att man tror, att man är troende här på Kungliga Dramatiska Teatern? Men då ska jag fortsätta tala om det. Så det blev en slags drivmedel i mig också att, att öppet säga att jag var troende.
Mm. Peter Stormare är det som gästar P4 Extra. Vi ska prata mycket mer. Och nu tänkte jag att vi skulle placera alla lite i din musikaliska värld. För den ska vi återkomma till när vi är tillbaka. Efter den här låten, Without the Grind. Och det här är ju just du, Peter, tillsammans med Whispering Pines.
Okej.
Okay. Här kommer den.
You wake up at dawn feeling worn out and drained, knowing that you gotta get up again, 'cause you weathered old fields of fire that burns. For each stroke of pain there's a lesson to learn. With each brick that you lay and with each nail I drive, through trials and sorrow just continue your stride, moving forward and onward, leaving your troubles behind. Tell me, where would you be without crying? The sun slowly sets, there are stars on the rise. Reflect on your life as you stoke up the fire. Bring warmth to your hands, a heart that still yearns. For each passing day, there's a lesson to learn. With each brick that you lay and with each nail I drive, trials and sorrow just continually ascribe, moving forward and onward, leading your troubles behind. Tell me, where would you be without the grind? Tell me, where would you be without the grind?
Peter Stormare tillsammans med Whispering Pines. Och den här Peter Stormare, han sitter ju mitt emot mig, det är härligt.
Yeah, with a grind.
Den här musiken och du och det här gänget, ni ska ut och åka på Sverigeturné. Hela landet täcker ni in praktiskt taget.
Ja, det ska vi göra under 4 veckor.
Ja. När drar ni igång?
Nu på fredag, vi ska repa några gånger också.
Bra idé.
Ja, vi bor i olika delar. Jag har en dansk trummis också, han bor ju i Danmark tyvärr. Ja. Och jag bor i USA, de andra är lite utspridda. Johnny, min basist, bor i USA och precis flyttat hem, så att... Och Micke Nord och Ola, en bor i Kristianstad och en bor nere i, ja, södra Skåne också. Så att
det är liksom ett logistiskt under att den här turnén blir av, känns det så?
Det är ett logistiskt under, och det är kamrater till mig som jag spelar med förut, tidigare, och som ställer upp och säger, Peter, vi ställer upp på det här. Vi gör det här låter kul. Det här låter annorlunda, så att det kommer att bli annorlunda för publiken som kommer att se det här.
Mm. En musikalisk föreställning, och du ska dela berättelser också. Men det går ju inte att avstå från att fråga om skådespeleriet, Peter. Alltså, vad har du framför dig? Hur kul är skådespeleriet fortfarande?
Det är enormt roligt. Jag menar, artisteri, om jag får kalla mig själv för artist.
Gör det.
Så tänker jag ibland på Max von Sydow eller B.B. King som fick spela ända tills de trillar av pinn. Och det är väl det, eller Picasso. Det är väl det som är det underbara. Jag tänker på Allan Edwall också, som jag älskar att sitta med. Så att få vara med så länge ända tills man trillar av pinn, och förhoppningsvis att vara med tills man blir 120 år. Men att vara aktiv, för att i vårt yrke är man fortfarande på något sätt 17 år i skallen, och så har jag blivit 70 år. Men i skallen är jag fortfarande 17 år eller 12 år. Jag är nyfiken, jag har nya projekt. Man träffar nya människor 5-6 gånger per år. Mm. Man får lära sig saker, du måste kunna det här utan till. Och vad är det här för någonting? Det handlar om den här tiden, 1820. Vad hände 1820? Vad är det som är så viktigt? Man lär sig hela tiden, man blir nyfiken som en, ja, jag vet inte fan vad ska jag kalla mig.
Det var roligt.
Men man blir nyfiken, man är öppen hela tiden, man vaknar varje morgon. Vad ska hända idag? Vad ska hända idag?
Underbar inställning.
Ja.
Och då vet jag att det finns, jag törs inte säga för mycket, men med små bokstäver säga, någon form av svenskt projekt som inte riktigt är helt klart, men som du är nyfiken på och som kan hända. Men vad händer i USA för dig?
I USA har jag gjort ett par filmer, vissa kommer jag aldrig hit, men vissa saker som jag gör nu för tiden, eftersom jag tycker om regissören, jag tycker om materialet och jag tycker om de som ska vara med. Och ofta så kommer inviterna genom privata mejl idag, inte genom agenter och managers och advokater. Så det är en annan arbetssituation, så att jag skådespelar hela tiden. Jag har projekt på projekt på projekt. Och till och med gör dataspel, gör röster. Jag tycker om att göra röster. Så är jag med och gör på Nickelodeon, gör jag röster till tecknade serier.
Kul, alltså du är en så öppen person. Man ser det bara, man tittar på dig, så är alla spel, det är liksom öppet.
Det är så kul att vara inne i en studio och lägga röst på animerade saker för unga människor. Och speciellt på ett annat språk. Så, hey, get out of there, where are you going? What? What? Come out of there, you darn fool! You're not gonna be there forever, are you? Då får man göra sådana röster. Och du vet, och så får man inte ha air condition på, man blir svettig och så. Men det är så kul.
Kroppsarbete, skådespeleri, det är ett som är säkert.
Ja, men just att göra voice-over till tecknade serier, det älskar jag.
Kul! Tiden rider snabba hästar är ett fantastiskt uttryck som också är sant. Men jag vet att nu är du på svensk mark. Då brukar man fråga, är det något du alltid äter när du passar på att vara hemma och sådär?
Nej, det
har gått över.
Allting har ju kommit till USA genom IKEA och genom internet. Så att det är ingenting som...
Inget fattas.
Ja. Dill chips.
Är det sant?
Dill chips.
Om jag bara hade vetat så hade du vadat ut i dill chips.
Dill chips.
Vi får se om vi kan lösa det, Peter. Stort tack för att du kom hit och har riktigt kul på den här turnén.
Ja, det kommer att titta någon kväll.
Ja, absolut. Ja, och det gäller alla som lyssnar. Whispering Pines heter gänget, premiär 4 april i Bollnäs. Peter Stormare, stort tack för idag.
Tack, naturligtvis i Bollnäs, nära min by Arbro.
Allt annat hade varit skandal. Här är Bruno Mars, Treasure.
Treasure.
P4 Extra i din radio och här är Taylor Swift med Cruel Summer. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Dagens P4 Extra var Niklas Strömstedt gäst. Vi pratade om manlig tystnad, hans sämsta spelning någonsin och om en ny turné. Missar du det här? Ja, pusta ut, för snart finns hela samtalet som podd i appen Sveriges Radio Play och då söker du på P4 Extra gästen. Det finns mycket att lyssna på där. Ljudtekniker idag, Andreas Tosting, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och det blir förstås ett P4 Extra imorgon också. Då kommer författaren Camilla Läckberg hit och så ska vi reda ut vilka tv-serier och filmer man ska hålla koll på i vår. Min kollega Lasse, han ska testa alla trick du ska tänka på. Nu ska vi se, som du kan tänka dig när det kommer till vardag. Ja, det ska handla om rostat bröd, kära någon. Vi hörs imorgon. Nu blir det ekot.
Den svenska journalisten Joakim Medin som gripits i Turkiet anklagas nu formellt för delaktighet i den terrorstämplade kurdiska organisationen PKK och för att ha förolämpat Turkiets president Erdogan. Erik Larsson är ordförande för den svenska delen av organisationen Reportrar utan gränser.
Det är ju ett övergrepp mot Joakim Medin och journalistkåren, men det är också ett övergrepp mot alla andra som vill ha en fullgod rapportering om situationen i Turkiet just nu.
Dagens ETC:s journalist Joakim Medin sitter fängslad sedan han kallades till förhör på Istanbuls flygplats kring lunchtid under torsdagen. Sedan dess har Turkiet meddelat att han anklagas för att ha förolämpat president Erdogan och misstänks formellt för terrorkoppling. Anklagelser som är helt och hållet falska, enligt Dagens ETC:s chefredaktör. Erik Larsson understryker att den här typen av anklagelser ofta riktas mot dem som rapporterat om eller kritiserat president Erdogan och hans styre.
Just terrorlagstiftningen används väldigt mycket för att tysta personer.
Turkiet är ett av de länderna i världen med sämst pressfrihet, enligt Reporter utan gränser. Landet ligger på plats 158 av totalt 180 i organisationens pressfrihetsindex.
Och vi har genom åren sett hur man har gripit journalister, hur man har försökt att inskränka deras möjligheter att sprida sin rapportering, hur vi ser en kraftig internetcensur.
Erik Larsson, ordförande för Svenska Reportrar utan gränser. Reporter var Emil Rönnlund. Och utrikesminister Maria Malmö Stenegard säger att hon kommer att ta upp gripandet av journalisten Joakim Medin när hon träffar sin turkiska kollega vid NATOs utrikesministermöte i veckan. Hon säger till Ekot att hon kommer att framföra hur oerhört angeläget fallet är för den svenska regeringen. Vi byter ämne. Sudans huvudstad Khartoum har tagits över av arméstyrkor och de paramilitära RSF-styrkorna har dragit sig tillbaka. Det medger RSF-ledaren Mohamed Hamdan Dagalo enligt nyhetsbyrån AFP. I onsdags sa Sudans armé att Khartoum var befriat. Sudans reguljära militär har legat i krig med RSF-styrkorna i nästan 2 års tid. Ett försök att förfölja